Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var för att jag var i en jobbig state, men låten blev ändå bra. Så jag var så här för hård mot mig själv på vissa grejer. Det var så här, du var bara i en fas. Du kanske spelade över där, men du var i en fas. Du är äkta för den fasen du var i.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber. Delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, och ni vet det själva, ni är en del av vår livlina. Så gå hit, tryck, and you know what I mean. Idag har vi besök av min kära vän och jag ska inte höja han för mycket till skyarna för då blir han arg. Men Göteborgssonen, Paran Pasuke är här. Han har levererat album som Lev länge, Pojk, hits som Tranquilo, Fingertoppar och min favorit. Dålig start. Välkommen till Dialogis.
Hey, grej. Tack så mycket. Fan. Äntligen är jag här.
Ja, men äntligen.
Äntligen. Fan.
Det finns vissa gäster som det blir en sån start med. Det blir så här, första meningen. Då säger vi så här, äntligen. Ja. Och då betyder det att man har planerat saker i urtidens minne.
Ja, eller inte ens planerat. Vi har bara hängt och snackat och vibat och sen har man inte tänkt på... Men det är en rolig grej för att jag brukar vara så i studion med vissa artister som jag tycker om. Mm. Det är som, folk frågar mig så här, fan varför gör du inte saker med den eller den eller den? Och så bara, många personer som jag har varit i studion med så jag har bara pratat och vi har typ vibat istället. Så har vi inte jobbat eller gjort någon musik eller någonting. Mm. Och det känns som en sån grej här, du vet, att det är bara så här... vibat nu. Men nu är jag här. Nu är jag här. Vi råkade ses på något event. Och... Mm.
Precis.
Top of mind.
Alltså, jättekul att se dig. Jag vill också säga grattis till podden.
Ja, ah, tack. Tack.
Vad flummigt. Alltså, vilken curveball här om för några veckor sedan. När du berättade för mig att du ska göra den prylen. Och så tänkte jag, men det är såklart.
Ja. Ah. Nej, men det är vi har pratat om det med några vänner. Sammy Bennett framförallt har jag velat göra det med. Det började med att vi körde någon live-grej på Instagram. Och sen, man fick ju bara köra en timme. Mm. Och sen bröts det. Mm. Och sen så märkte vi att det kom flera hundra igen. Vi satte på den igen. Mm. Och så bara folk in och liksom lyssnade på vad vi sa och bla bla bla. Och så var det en timme till.
Just det, det kommer jag ihåg.
Ja, och det var bara jidder och skitsnack. Och det var verkligen så här, okej, det var riktigt så här brorssnack. Men det var ärligt och ofiltrerat. Och det blev kul och helt plötsligt gjorde vi massa yogaställningar och skit. Och du vet, alltså allt, du vet.
Just
så vi bara,
just
fan ska vi inte. Och det här är flera år sedan, eller det här är kanske tre år sedan.
Ja. Jag minns det.
Men sen, nu fick jag ju möjlighet att testa det i en riktig produktion typ med Sony och sådär. Så att det är egentligen bara testa och se vad... För det finns många poddar och folk snackar om olika saker. Och jag gillar inte att vara överflödig eller säga saker som redan är gjort. Jag vill inte jag vill inte själv göra musik som jag själv redan har gjort. Alltså teman jag redan har rört vid. Så jag vill hitta en pocket där man säger, vad är jag intresserad av? Mm. Jag betalar för YouTube, så jag går in och kollar på saker man kan lära sig saker av och så här, typ hur man fixar grejer tekniskt eller självhjälp och sånt. Det finns mycket shit också, men det är det jag vill. Vadå?
Wow, innan du fortsätter, det är jättebra, men vadå, på YouTube, vad dum jag låter nu, men jag betalar också. Alltså, ja. Finns inte det för alla? Det här med toolsen, att vad man kan göra och så.
Jo, men jag menar att jag är så mycket inne på YouTube att jag betalar för att få bort liksom reklamen. Och jag märker att jag är mer inne på det än typ Netflix och HBO och sånt där. För att jag vill hela tiden lära mig något. Och det har varit sedan jag var liten, var det också så när jag ville läsa böcker och så ville jag läsa. Jag tyckte det var skittråkigt med deckare och påhittade historier. Ibland kanske verkliga historier, det är intressant och någons liv inspirerar. Men oftast var det så här, hur gör du det här? Hur gör man en sån grej? Hur programmerar man? Eller hur mixar man en låt? Whatever det nu kan vara, typ. Hur städar du ditt hem? Det kan vara vad som helst. Men det kände jag med podden med nu. Långt svar, men att så här, jag vill, min frågeställning är mer så här, hur lever man ett sunt liv? Och jag vill kolla med folk som jag inspireras av och typ se hur deras dag ser ut, hur deras rutin är.
Jag tycker att det är skitbra teman som du har där. Och det som kom upp i mitt huvud direkt när du pitchade den för mig, eller vad man ska säga, när du liksom berättade för mig att du var på gång, så var det det här existentiella samtal, att det är sånt du ville ha och så. Och jag vet i alla fall vilka gäster som är på gång och som har varit där och sådär. Så det är ju verkligen personer som kommer leverera kunskap och inre tankar och,
jag hoppas det.
Och lite sånt.
Så att jag hoppas det.
Men jag lyssnade också det här du sa precis innan här, att det är, att du vill inte återupprepa saker som andra har gjort helst. Det kan ju vara svårt.
Ja, exakt.
Och inte göra musik som du redan har gjort eller samma sorts mode som tidigare. Är det det som är den drivande kraften i dig som konstnär? Är det?
Jag tror det. Jag tror att nyfikenhet, alltså för min, så som jag funkar, vad jag har fattat i senare ålder, att så här, jag visste inte att jag hade ADHD förrän när jag var över 30 liksom, när jag fick min diagnos. Men också att så här, man gör en sak som man har liksom, först är man nyfiken och man är väldigt peppad på att göra det, och så fattar man och man greppar det, oavsett vad det är. Det kan vara ett tema som du liksom marinerar och skriver om, och sen har du liksom, okej, jag har känt att jag har knäckt koden på det här. Sen blir du inte lika stimulerad av den grejen, utan du vill liksom hitta en ny vinkel, eller du vill hitta något nytt projekt som du är intresserad av. Så det tror jag har varit hela tiden automatiskt i mig. Det är inget som jag medvetet har gjort. Utan det bara har blivit så. Och då har jag fattat att så här, ibland har jag tänkt att så här, fan vad tråkigt det är att göra musik. Jag gör musik. Men då har det oftast varit att jag gör samma typ av musik. Exakt. Det är så här, det låter likadant. Det är samma teman. Det är samma så. Det har varit tacksamt för att...
Trots allt så levererar du ju varje gång.
Tack.
Alltså, så är det ju.
Tack. Men det är liksom, det är väl en positiv... Det är inte... Framförallt är det ju att jag differentierar mig även mot mig själv. Och vad som är trendigt, för att och det är inte, som sagt, inte medvetet. Det har bara varit en sån här grej där jag blir inte stimulerad av att göra någonting som jag känner redan finns eller jag redan har gjort. Så det är bara automatik typ.
Ser du skillnad på Param artist? Alltså Param, hur länge har du varit artist? Du har varit artist, vad är det, 15 år?
Men 10 år professionellt. Det blir 10 år nästa år. Ska jag ha lite jubileum då, kanske. Nej, det är lugnt. Men jag har hållit på med musik sen länge. Jag har hållit på sen... jag spelade piano först. Det var min först. Jo, jag spelade fiol.
Jag kommer ihåg att du spelade fiol. För att, alltså, vi har ju snackat om det här på förra... Alltså, ni med oss-grejen. Kommer ihåg
Way Back. Just det.
Där hade vi en likhet. Jag också spelade fiol.
Men är det så?
Jag är taktlös och kan ingenting.
Men melodifull.
Så det lät som fan. Så jag kommer ihåg att jag hade spelat fiol.
Just det.
Men, förlåt, jag skallade ditt svar där. Men vad är det för skillnad på Param-artisten idag och Param-artisten då för 10-15?
Bra fråga.
Pojk liksom.
Ja, men först och främst, Du vet, jag kom ju upp med Vic Vem och vi hade liksom Kapten Röd och Medina under oss. Så att det var våra liksom inspirationer. Och Medina bodde ju i Göteborg på den tiden. Men den, på den tiden så tror jag, i alla fall jag och Vic, att vi var väldigt så här. Vi måste make it, vi måste ta oss igenom, vi måste liksom... Och då trodde vi hela tiden att det handlade om att vi måste skriva bäst rhymes, vi måste vara bäst punchlines här, vi måste vara vassast och edgiest och så. Och sen, så skillnaden då var väl att man hela tiden, man var väl lite mer nojig för, du vet, det här är ens första projekt, det här är ens första lansering och man har en chans att visa sig.
Mm.
Sen när man liksom kommer igenom det där, då ju mer och mer... Andra plattan var också svårast, skulle jag säga, att göra. För jag hade skitsvårt att ta mig igenom det. Men jag lyckades göra det, tycker jag. Och sen är ju det bara så här, mindre och mindre brydd om vad folk tycker. Det skulle jag säga är den största skillnaden. Det är mer att så här... Jag snackade faktiskt med Oskar Lindros på telefon häromdagen om så här, hur man, ja men hur han är i studion, hur jag är i studion. Det handlar om att så här, processen ska vara rolig. Mm. Och jag kände det också, att jag bara, fan, det stämmer. Det får inte bli det här gamla att så här, det måste. Bara ordet måste, du vet. Mm. Du vet, att så här, istället, processen var kul. Vi sa i början här innan vi började filma att så här, du vet, man ska få en tjej och minnas hur de kände. Och inte så här, vad du sa eller vad du sa, hur det känns. Mm. Hur kändes den här interaktionen med dig och mig? När jag går härifrån bara, ej, fan, det var skönt, det var kul att hänga med Victor, det kändes bra.
Mm.
Det är ju en skön, det är ett skönt minne, det är en skön process. Jag kommer tycka om den, samma med en låt, man kommer tycka om den låten när man tänker tillbaks på den och bara, fan, det här var en skön process, det var en skön tid i mitt liv, jag minns vad jag gick igenom, whatever. Liksom. Det kan ju också vara bad times som du går igenom och sen minns du, shit, jag var helt fucking krossad. Men det är ju äkta till den känslan i alla fall. Det var inte ett måste heller där att säga, jag måste skriva en låt som är sad för att då får man poäng, då får man, förstår du, mörk. Det var bara det jag var. Jag var bara mörk då, förstår du? Man var äkta till sin emotion.
För det känns som det fanns en period där det fanns mycket mörkhet och så.
Torskenplattan skulle jag säga.
Jag tänkte precis säga det. 2014, nej, 16
var hemma här. Där var jag nog mer deppig. Mm. Torsken var jag destruktiv, men jag var glad.
Ah,
jag var så glad i det.
Way out west, hit och höger, vänster.
Men jag var rowdy. Jag var rowdy, men jobbig. Och liksom, det var mycket, det var allt möjligt. Fest, droger. Mina liksom värderingar var... Man har inte riktigt landat än. Det var som att jag hade skakat av mig en depression och nu ska jag ta igen
alltså.
Du vet, träffa brudar, festa, jag ska sparka in dörrar, jag ska vara överallt, du vet.
Våldsgästa alla liksom.
Prata högst, du vet, ta över alla rum, gå in på spybar, du vet.
Mm.
Så absolut, det är, man ser, jag ser själv, jag har lyssnat, du vet, vissa... Förlåt, nu bara kör. Babblar jag.
Nej, men det...
vissa gamla låtar som jag har, typ så här, fan, den här gamla låten, jag gillade inte den, eller jag var inte så. Jag går tillbaka till dem och jag lyssnar på alla mina låtar nu för att jag måste välja vilka jag ska spela live på de här sommargigsen. Så minns jag vissa så här, ah shit, den här låten kommer jag ihåg som att jag inte gillade, men det var för att jag var i en jobbig state.
Mm.
Men låten blev ändå bra. Så jag var så här för hård mot mig själv på vissa grejer. Det var så här, du var bara i en fas. Du kanske spelade över där, men du var i en fas.
Mm.
Du är äkta för den fasen du var i.
Mm.
Typ, det är mest typ så här hemma här, plattan, som jag bara, fan, den här är så jävla dark. Den är så. Så lyssnar jag på en låt som är riktig så här albumspår som heter Om de bara visste, som är så här... Den är väldigt mörk. Den är så här super trap. Och så bara...
Du lyssnade på den igår faktiskt.
Alltså... Och jag bara, ej, det var inte så bad. Det var nice. Så, och jag är inte där som person själv. Men jag ser på den som en ny lyssnare. Jag har glömt av alla texterna på dem. För att jag har inte lyssnat på dem.
Nej.
Så jag bara, shit. Nice.
Shit.
Good for me.
Men du, alltså förändringen då som kom så småningom. Kan det varit den här resan till Iran efter 28 år? Typ?
100%.
Alltså, 2016, 17?
15,
förlåt.
15, 16. Ja. Du är ändå nära.
Nej, men
du...
någonstans där. Och mötet med så här, ditt hemland, din kultur på 100%. Andra sidan jorden.
100%.
Släktingarna och din mormor.
Just det.
Vila i frid.
Tack. Ja, exakt. Lust. Det är 100% en sån grej. För att fram tills min återkomst. Mm. Då hade jag ju bott i Sverige i liksom, ja men 28 år. Vi flydde när jag var 2, 2,5. Och då flydde jag utan mina föräldrar. Eller liksom, jag bodde ju... Mina föräldrar flydde först i ett år. Tänk att de lämnar sina små barn i över ett år. Mm. Sticker förbi Turkiet och olika länder och Tyskland. Och sen kommer de upp till Sverige. Jag kan inte exakt deras story, men det var verkligen så här. In i lastbilsflak och liksom på natten gömda så att ingen ska se. Det var ju olaglig flykt liksom. Mm. Och vi bor kvar i Iran, jag och min lillebror, med mormor och morfar i 1,5 år. Och sen kommer vi. Så att när jag kom till Sverige som barn, då kände inte jag igen min mamma liksom. Mm. Och sen så tog det ju, då blir vi liksom akklimatiserade och så. Och sen är det många år där jag har liksom nästan förträngt min bakgrund. Eller liksom så här, nu bor vi här, nu är det så, här är, nu är vi i Sverige. Lite så här, jag ser på mig själv som jag har haft en husplattefas, du vet. Som jag tycker det är synd att jag inte liksom så här, tog mig över tidigare, förstår du? Att jag inte så här, fan det här är mina... För vi pratade knappt på telefon med Iran. Vi fick VHS-band med bröllopsvideos var tredje år kanske. Och då bara, okej, där är min kusin, vem är det? Du vet, det är massa människor, jag vet inte vilka de här är. Men sen så, till slut, åker jag tillbaks och blir liksom översköljd av en kärlek som jag aldrig har känt i mitt liv.
Var den lätthanterlig?
Den var överväldigande. Ja. Den var överväldigande. Jag nästan drunknade i den för att det var så vem är du? Vem är du? Mm. Och jag blev liksom så här hyper och ville ta igen så mycket. Jag ville upp. Jag kunde inte sova de första nätterna jag var i Teheran i min mormors hem och så bor de grannar liksom med mina kusiner. Vi bor väldigt nära. Man kan gå det är generationsboende liksom. Så jag gick upp på tidigt, jag somnade sent och gick och kollade ut i fönstren och lyssnade på de här böneutropen, lyssnade på bilarna som går och säljer, du vet, de pratar i megafon och de säljer frukt där nere. Det var liv, det är liv och trafik och det är kärlek och värme och liksom, så det var för mycket nästan. Det var så här, färgerna, dofterna, du vet, lampor flimrar på en annan frekvens där. Allt sånt där, värmeväggen.
Jag kommer ihåg att du berättade det, att lamporna flimrade på en helt annan. Jag minns det faktiskt nu.
Det är sjukt. Du vet den där väggen när man åker till ett varmt land, det är såhär, okej, nu är jag in, nu är jag här.
Och jag kommer ihåg också det du berättade, att när du kom tillbaka hit så ville du bara åka tillbaka. Och jag tror att du åkte tillbaka ganska snabbt igen.
Ja, jag åkte nästa år. Jag åkte ibland 2 gånger per år. Mm. Jag blev superdeprimerad när jag kom tillbaka till Sverige efter första gången. För att jag insåg att, shit, vad har jag gjort hela mitt liv? Vad är det jag har förtryckt? Typ? Mm. Det är liksom, det här är min uppväxt, det här är min personlighet kommer härifrån. Du vet när man ser sin stora släkt. Du kanske kan relatera till det här, men när man ser lite av sig själv i varje, fast man är ju liksom en mix av alla. Mm. Fast jag blev kanske mer jiddrig och mer utåtagerande och, men du ser alla, du har de stökiga kusinerna som är lite svarta fåren, du har den så här snälla kusinen som tar hand om allt och du har den sociala, du har någon moster som gillade att sjunga och spela piano. Du vet, du får en kombination av alla de här. Jag bara, det här är som ett mikrouniversum av ett land, av ett samhälle som du har i din familj. Och du är bara en kombination av dem. Mm. Och sen insåg jag att vi alla är liksom, i världen är man ju så här också. Man är liksom...
Det är ju så.
Det är ju så, du har de stökiga, du har de kriminella, du har dem. Allt det här har du i din familj. Mm.
Samexistens.
Du vet, så att familjen är bara liksom, och hela världen är en extension av din familj. Vi är alla liksom så här, Och man ser, när man börjar se de likheterna i liksom hur familjen är. Du vet, jag har många eritreankompisar från Göteborg. Du vet, deras föreningsliv och deras så här, familjeliv. Det liknar väldigt mycket, du vet. Mm. Det är säkert många andra kulturer som är så också i världen. Men där...
Ja, jag är kreol, så i Göteborg precis där är...
Det är en stor kreolförening där.
Ja, verkligen. Och så. Din pappa, läkare,
Iran,
och din mamma, psykiatriker.
Exakt. Det är många som inte vet det faktiskt. Nej.
Så att du kommer ju från en ganska, som de flesta iranier faktiskt gör. Fanns det, känner du att det fanns några högre krav på dig?
100%, alltså 100%. Det var väldigt, det var dels iranier-grejen att så här, du måste bli ingenjör eller läkare. Och dels att de är högutbildade, de har liksom, det här är en ganska vanlig grej för folk som har flytt från Iran. De typiska som flydde var högutbildade universitet.
Ja, för Iran-Irak-kriget krävde ju...
Exakt, exakt. Man... Men det är lite annorlunda, för vissa länder då flyr alla och vissa... Och just Iran så är det... De säger så här, men iranier är så jävla snälla och högutbildade och det... Men alla iranier är det ju inte så. Det råkar bli de som har kommit ut av de som tänkt så här, fan den här regimen, det kommer inte funka, vi drar. Så då är det de som är högutbildade som drar då. Men absolut, dels att så här, de här har flyttat krig, du kan inte slänga bort det här. Och sen att de själva är högutbildade, så vill de vill ju såklart också att jag ska bli läkare eller liksom ingenjör eller psykiater eller någonting sånt där. Men problemet var dels ADHD som jag hade sedan tidigt, dels att vi bodde ju liksom i... Jag är från Västra Frölunda-hållet. Jag bodde i typ Högsbo, Penninggången. Jag har hängt lite i Majorna. Men det var ändå en så här... Det var ett utanförskap. Det var en ort liksom, förstår du? Och det många... Till och med vännerna sa till mig, fan, din farsa är läkare. Varför bor ni här? Typ. Jag fattade inte det. Min mamma var deprimerad.
Alltså det kom sådana kommentarer.
Det kom, och det var också så här, jag växte upp liksom med grabbarna på gården samtidigt som min farsa var borta och var frånvarande och var liksom, du vet, vill inte gå in på det för mycket. Men han var keff på sina sätt, men han trodde väl att han gjorde bra, förstår du? Samtidigt som jag är så här, jag ser ju på honom att, du vet, den här statusen, titeln som han har, den betyder ju ingenting, för när han är knappt här. Jag vet inte vem han är, jag känner inte han, förstår du? Men utåt sett så är han en hjälte, förstår du? Så att, och det blir en konflikt i mig själv att det är så, men vadå, det kanske inte spelar någon roll om man är... För jag såg folks vänner som var, kanske föräldrarna var målare eller byggjobbare och så, och de var skittrevliga, de var där, de var när. Det var liksom, det var folk i hudden liksom, på vår gård som hade så här... Ja, hans farsa kanske inte hade det värsta jobbet, men han var där. Han var liksom, han hängde, jag kände dem mer än min egna. Och sen typ kunde min morbror bodde hos oss också, för att han skulle bli minröjare och min morbror kanske var 18 när han kom till Sverige, så han var också en kid, men han bodde hos oss. Så han blev liksom en extra farsa. Och någon gång hade jag sagt så här, varför kan inte du vara min farsa? Du vet, det var så här lol-grej, du vet. Och mamma bara, det är min bror, jag kan inte, det är nasty att tänka så ens. Men det blev en konflikt i min skalle. Att, long story på det här du frågar, pressen. Jag hade pressen på mig, men jag insåg tidigt att så här, varför ska jag jaga någonting som ändå inte kommer ge mig lycka, för jag ser ju de här inte lyckliga.
Men alltså Param, du har ju ändå fått med dig, nu säger jag inte att du downtalk din egen så här, men du har ju ändå fått med dig ganska mycket sunda värderingar, för när man pratar med dig så här och när man träffar dig ute, vi känner ju varann, kanske folk inte fattar, eller kanske folk fattar, men vi känner ju varann utanför det här och vill påstå att vi är goda vänner, så har ju du alltid liksom bra värderingar och bra saker som du säger.
Tack.
Så att du har ju ändå fått med dig någonting uppenbarligen hemifrån som är väldigt uppfriskande och vägledande.
Fan vad fint att höra. Ja, men jag tror det, men det är ju inte som att det kom. Det är inget jag insåg direkt. Alltså när man är i... Du vet, det finns ju en saying som går, jag ska försöka komma ihåg den exakt så här, men typ att så här, jobbiga tider skapar starka män och starka män skapar bra tider och bra tider skapar klena män. Mm. Det blir som en cykel så där. Så att jag tänker att folk som har växt upp i jobbiga förhållanden, det kan gå both ways. Det kan och det finns forskning. Jo, men det finns ju forskning på det att du kan ha alla odds emot dig och ändå bli bra, men statistiskt sett så är det ju inte så. Men det finns vissa uppstickare. Yeah. Och sen om jag då blir så här, om jag blir en bra person med värderingar och försöker skapa ett tryggt liv för mina barn, då kanske de kommer bli spoiled brats, du vet, som men jag är tacksam såklart för, jag är tacksam för insikterna, att det har varit tufft, att det har hänt konflikter, att växa upp i en förort, att se saker, att man inte är lika naiv. Men samtidigt också att man liksom, man får sina copingmekanismer. Man kanske, du vet, man är jiddrig, man har humor, det är försvars, det är försvarsmekanism. Samtidigt som ens ego var stort, man ville liksom man ville ha tillbaks bekräftelse som man inte fick. Man vill kolla på mig, jag ska bli rappare och jag ska ha brudar, jag ska, du vet. Så det kommer mycket på köpet också, men förhoppningsvis landar det någonstans att man bara tar de bra grejerna med sig. Det är inte bra att liksom komma från en tuff grej och så ska man vara hårdnackad hela tiden bara för att ja, men det är så det är. Någonstans måste man ju skala av det och komma till sin, och det skala av, det är det jag menar med sin gard, att man kommer från någonting. Och det gjorde mycket, resan till Iran hjälpte mycket med det, att så skala av, så vem är jag egentligen? Varför gör jag det här? Jag är ju den här personen. De påminner mig om vem jag var. De kunde berätta historier.
Och det förändrade också ditt konstnärskap på en annan nivå, eller? Eller blev det som en extension av ditt konstnärskap? Eller blev det liksom en... Förstår du min fråga? Blev det att du förändrade som konstnär? Och...
Kanske. Jag tror mer att så här, konstnärskapet är bara en reflektion av livet. Jag tror inte det var medvetet att så här, det här ändrar min konstnärsgrej. Jag bara lever livet i olika faser. Och musiken har alltid varit en del av mig. Som sagt, att jag spelar grejer eller proddar någonting. Eller latchar eller freestylar på fester och sånt. Mm. Det bara är en reflektion. Precis som många säger, den här gangsterrappen är bara en reflektion av det här livet. Det är samma sak där i en konst. Rent filosofiskt, konst tror jag bara är en reflektion av livet av på olika sätt. Du vet, man ser olika urminnes ingraveringar på stenar, på träd och djur och sånt. Det var ju konst för att deras liv såg ut så. Det var träd och djur de såg. De var ute och jagade. Så de bara gjorde en reflektion av det i sin konst. Mm. Och jag tror att det som ändrades för mig i Iran, visst, det kanske, det ändrade mig som person och därmed ändrade det kanske min konst. Så...
Blir man konstnär, eller är man konstnär?
Jag tror man är konstnär. Jag tror alla är konstnärliga på olika sätt. Djur är konstnärliga. Djur är kreativa. Och de, ja, men du vet, fåglar bygger ett bo på olika sätt för att locka en hona. Det är en estetik. De vill göra det fint. De lägger upp sina fjädrar och dansar och sådär. Mm. Du vet, vi tänker inte på det. Men att alltså, lösa fucking... Kriminella är kreativa. De kommer på grejer. Hur ska vi ta oss in där så inte kameran ser oss? Ja, det är, alltså alla vi har det, mer eller mindre. Vissa kanske inte tappar into it. Och sen har vissa så här, en ödmjukhet i att säga, nej, men alltså jantelagen också. Så att det är också...
Vilken är din mest kreativa period? Är det nu? Är du där nu?
Jag tycker att jag hade en snack med Thanos om det här, att så här, konstnärer... Vi har en förutfattad mening om att man måste vara i en mörk period för att vara kreativ. Men jag skulle säga, för mig är en glad och clear-minded som inte har massa störningar, det är en kreativ.
Hur levererar du som bäst?
Jag skulle säga det. Däremot, liksom, historien jag berättar kanske ändå kommer från en annan mindstate. Mm. Jag har svårt att vara kreativ när jag är arg eller besviken eller ledsen, eller, för då är jag, när jag är arg på någon, då är jag ju hämndlysten, då är jag ju så här fucking, och så måste jag lugna ner mig. Mm. Och när jag är clear minded, då är det mer lekfullt. Jag tror lekfullhet vi säger det är kontorslandskap. Folk jobbar, folk har liv och familj och är stressade med deadlines och så. Men jag tror, är man på en bra mindstate, då kan du vara kreativ. Du har råd att slösa lite tid på det här. Du behöver inte tänka, fan jag måste ha in pengar nu för det här. Utan så här, jag gör vad jag vill. Ja, men det här var en rolig idé. Mm. Det tror jag tar bort filtrerna från att så här, ja men gör inte det där, för det där bara slösar i min tid. Gör inte det. Så liksom, det är en bra balans också såklart. Man kan inte bara ha oändligt med pengar och tid och göra vad fan, man kan ju gå nuts också, du vet, att man bara, jag gillar att ha saker för mig hela tiden. Jag hinner inte bli deprimerad, jag hinner inte övertänka saker. Du kanske känner igen det där, man bara, nu, du vet, du har kids också, du måste liksom bam, bam, bam. Jag har inte kids, jag sa jag har kids också som att jag har kids.
Men jag
tänker på det som att jag håller på att förbereda för att... Jag har inte kids.
Men...
jag vill ha kids!
Yeah.
Jag snackar med min bror om det, jag vill ha kids.
Fixa.
Men fixa du man!
När det gäller musiken och sådär... om inte musik, vad annars, tror du?
Alltså jag tänker ibland på så här, om jag hade varit kvar i Iran, då hade jag säkert varit en fruktförsäljare på en basar. Men jag hade nog inte gillat, för min farfar var fruktförsäljare. Mm. Jag gillar mycket tekniska grejer, programmering. Jag sitter ibland med programmering på fritiden och gör olika projekt.
Du är fett så här, nu, gud vad jag ger dig komplimanger. Så här, det var länge sedan jag gav mig så många på en gång. Så
man måste sluta, ta det lugnt.
Men du är kreativ. Men du är också administrativt lag.
Lite administrativt lag, men jag gillar det inte som... Ibland, alltså vet du vad jag gillar med att vara... Alltså typ, du tänker så här att man går igenom fakturor när man svarar på typ mail och lite sånt. Det jag gillar med det är som att städa, man ordnar upp saker. Man har en rutin dag när man liksom fixar... Jag mår bra av det, men jag skulle inte kunna vara typ en revisor och göra bara det. Jag tycker att ibland när man har bara varit kreativ, det är som att du så här bara står och lagar mat i köket i flera dagar i veckan. Men någon gång måste du städa upp köket också, förstår du?
För att det klingar liksom, inte fel, men det är tvära kast från att vara en grönsakshandlare till att vara väldigt administrativ.
Ja, alltså jag har ju varit säljare, vi kan tugga, vi kan göra det. Jag tror det handlar om bara att det ska finnas någonting där. Det ska finnas en stimulans. Mm. Det är också en lyx. Det är ju en lyx att prata om, att jobba med vad man vill. Jag är ju privilegierad. Jag har insett det, att jag är det nu. Jag bor inte i den gården som jag växte upp i. Jag ser inte samma problem som jag gjorde då. Mm. Vi pratar inte, det är inte den här, fan bror kan jag låna pengar, kan du hämta mig med bilen, ja det har hänt en grej, ja fuck, det är inte där. Det är liksom, det är bekvämt, det är nice. Så jag är privilegierad, det har jag insett. Så att ens tänka på vad jag hade varit, det är så här, det är lite loll nu. Det känns som att ja, jag kan jobba med vad jag vill. För att jag har ett namn nu. Jag kan välja, ska jag sälja en produkt eller ska jag liksom skriva en bok? Ska jag göra det? Men svårt att säga. Jag tror jag hade jobbat med datorer på något sätt om jag fick välja. Om jag skulle göra the good route, att så här, gå i skolan, skaffa bra betyg, plugga något, då hade det varit datorer. Jag är bra på matte, du vet. Och jag hade, programmering var ganska lätt för mig också. Fysik och matte och idrott och musik typ. Av någon anledning så de grejerna. Resten, svenska, biologi, historia, samhäll, IG. Svenska också IG. Men det är också så här, folk fattar inte det. Så här, jag skriver texter men det är fullt med grammatiska fel, du vet. Så att du kan vara bra på att berätta något utan korrekt svenska. Ja, liksom. Precis.
Musiken och priser och pokaler, tänker jag.
Just det.
Hur kommer det sig att du har varit nominerad
till allt?
Det känns som att varje Grammys så är du nominerad.
Det har varit så. Och aldrig vunnit ett pris.
Sen 2000, I don't know.
Ja. Sen jag började typ.
Ja. Vad händer? Varför vinner du aldrig en Grammy?
Nej, men vet du vad? Jag har faktiskt tänkt på det där. Det är lite roligt. Jag har nästan gett upp på... Alltså, så här. Det finns flera aspekter kring det här. Ett tag så hade det varit så skönt att vinna en Grammys för CV:t. Mm. Så som vi tänker så här, det är liksom den här, det hade legitimerat mig inom svensk media. kultur att säga, okej, okay, he's one of the good guys. Han gör sin hemläxa och han får ett betyg på det. Samtidigt så är det skönt att skita i det, för att det är bajsnödigt att så här, jaga någonting och sen får det som what liksom. Du ska bara göra, det ändrar ju inte min konst. Jag är ju inte mer eller mindre konstnär för att jag har vunnit eller inte. Det är bara vad som har funkat och passar och den här juryn och du vet, jag är ganska, för att vara en rappare så är jag brukar säga att jag är Sveriges vanligaste rappare. Jag har inget spektakulärt att berätta. Jag är liksom en vanlig person. Jag lever ett vanligt liv med rutiner. Jag går upp 7 på morgonen, jag går och lägger mig 11. Jag tar min kaffe, du vet, jag svarar på mail. Jag har inga skandaler kring mig. Så att jag är på ett sätt en så här, det blir för en ett medielandskap så är det en tråkig person, förstår du vad jag menar?
Fast i det här fallet så är ju inte det som att du ska jaga det här, för att de jagar ju dig. Om de liksom nominerar dig varje år så är det som att du blir jagad.
Ja, kanske. Nej, men det det är någonting. Det kanske är mina egna osäkerheter att jag känner mig fortfarande inte som en artist i den bemärkelsen som en artist är. För att jag, i mitt huvud i Sverige så är en artist fortfarande så här, en kille som är egentligen över 30 och typ har blonderat håret och går med rosa byxor och du
vet... Young Lean.
Nej, ja, men han är inte över 30, men typ det där, super... gilla Yung Lean. Jag vill inte använda han som exempel. Men nej, någon som är liksom lite past his time och är lite för vuxen för att hålla på så där. Typ. Förstår du vad jag menar? Och gömmer sig bakom en så här omogen. Jag skulle säga att Yung Lean är fortfarande en ung kille som experimenterar och hittar sig själv och har inte kommit dit än. Men han är superäkta bara. Och bara, du vet, medan en person som är så här 35 och är, du vet, du ser den här skäggstubben som är så här, och jag ser att du har lagt på en show, för att du går in där och gör det och sen går du hem och är liksom, tar du av dig de där kläderna, du är inte den där personen.
Det är verkligen inte
så det är det, jag är inte den personen. Nej. Och det är därför, men det premieras i dagens
åsikter då. Kontroversiella åsikter. Jag frågade dig lite innan sådär. Vilken är din mest kontroversiella åsikt? Har du någon kontroversiell åsikt?
Jag funderade på det lite. Det är en bra fråga som kommer nu eftersom jag säger att jag är typ vanligaste.
Tråkig.
Alltså jag tror inte jag har... Jag kan inte komma på någonting nu. Alltså för att... Det skulle vara i så fall om det är kopplat till någon... samhällsaktuell grej som man kan ta ställning till. Och vad är det nu? Liksom, det är ju inget. Ingen vill att det ska vara krig. Alla tycker det är jobbigt med den höga räntan. Sen vet man inte så här, visst, man är liksom socialistiskt lagd i grunden. Efter den här pjäsen jag gjorde med Lena Endre, den här Tillbaka till Rams, den handlar om varför blir alla som har kommit från en underklassmiljö, när de väl blir äldre och de får liksom stabilitet och sparat pension och pengar och har lite fonder, så switchar alla över till en moderat.
Det är
liksom.
Så skumt. Alltså,
det är skumt, men det är liksom bara en...
Varför är det så?
Alltså jag tror väl någonstans att man fattar att liksom, man vill ha en bekvämlighet. Man vill ha den ekonomiska säkerheten, för att staten... Man lägger inte förtroendet i någon annan. Jag lägger förtroende i mig själv att jag är en man som går ut och hämtar det jag behöver och sparar och ser till att bygga ett skydd runt det här, och det här är så. För att jag vill inte bara vakna upp när jag är äldre och ska gå i pension. Det finns inga pengar. Och det är så här, men fan, staten borde ut det här, och så ska jag gå ut och demonstrera när jag är 67, 68. Och bara, varför tog jag inte ansvar för det själv? För det har jag lärt mig. I mitt arbete till exempel är det att bara ta ansvar själv. När du är din egna chef, du kan delegera ut grejer, men det är jag som står bakom allt det här. Du kan inte, Du kan inte bara vänta dig att alla, det är upp till dig att kontrollera, har du gjort det? Har vi ju koll på det här? Är det här, ska det här in? Och samma med liksom det här med att, att inte lägga för mycket på någon annan. Det är vårt egna ansvar. Sen visst, det är bra att ha skyddsnät i samhället för de som är mest marginaliserade. Det är bra att liksom ha en familj runt sig som man kan... Det är också ett så här, vi är inga ensamvarelser som kan göra allting själv. Mm. Det får man förstå. Man är ingen one man army. Ingen är det. Man ska kunna ringa och be om hjälp. Man ska kunna, fan, mina släktingar i Iran har skickat pengar ner dit och det är så här... Det händer grejer, nu är morfar sjuk och det, jag kan, ja, det är så här, ni behöver inte betala tillbaka det där, det sköt det där liksom. Saker händer, förstår du?
Hur vill du bli ihågkommen?
Ihågkommen? Vet du vad en intressant grej är? Förr så tänkte jag på att så här, du vet, man vill vara the golden child och var, du vet, man har en sån här narcissistisk läggning där man bara, jag ska vara känd för den här, efter jag gjort den här plattan då kan jag dö och sånt. Men jag tycker det är löjligt nu. Idag har jag tänkt så här, jag vill bli ihågkommen bland mina nära som den här, en fin, varm person och äkta i alla fall. För att jag känner att jag vill att de ska känna att de kände mig, de vet vad som pågick i mitt huvud, i mitt bröst. Och inte vara stängd. För att det som, är, det som jag har sett i alla fall fädrarna i min generation, tidigare generation, de har varit liksom stängda. Och sen när de har legat på sin dödsbädd så har de
ångrat sig
och sen ringt och bett om ursäkt. Eller, och det är ingen där vid deras sida. De vill liksom lätta sitt samvete innan de dör. Mm. Och det är en typisk grej man kan höra i många, så här, vad jag ångrar att jag gjorde när jag dog. Så det är samma grej som återkommer. Jag önskar att jag... var med min familj. Jag önskar att jag inte tränade så mycket. Jag önskar att jag levde mer och inte jobbade så mycket. Sådär. Mm. Så det tror jag.
Men jag har en till fråga då som är lite så här. Vad värderar du som högt men som du anser att andra inte gör?
Jag skulle... Det är lite samma grej i att... en väldigt vanlig grej i Iran till exempel... När jag åkte dit med min ena farbror som är brottartränare i Iran, landslaget där för kidsen. Han ville ju visa runt mig och det var skitfett såklart. Det var jävligt fett. Nu kommer bara en bakgrundshistoria för att komma till ditt svar. Han ville liksom så här, ja, men på ett sätt visa hur fett det är, skryta lite och bara kom, jag plockar upp det med den här bilen och det är här bor vi och här är det här stället och... Jag kände att det är ju såklart fett att åka dit. Varje ställe man åker till och ser feta grejer, hända feta grejer. Ja, jag chillar här med Hassan Yazdani som är liksom, du vet, olympisk guldmedaljör i brottning. Men jag märkte mer och mer att jag lär inte känna min farbror. Det är dig jag vill lära känna. Det är dig, vad är dina liksom... vad är dina bekymmer, vem är du, vad är din historia, vad är din uppväxt? Det blev bara ytligt, du vet. Och det kom till en punkt där jag sa till han också så här. Det blev lite av en sit-down, det var så här, du vet, Amo, jag är här för din skull. Du behöver inte ta mig på de här grejerna, du behöver inte säga de här sakerna. Jag vill veta vem du är, jag vill veta vad din historia var. Och då var det också en liksom period där jag hade dålig kontakt med min farsa. Jag kände att det var så här mycket lugner i familjen och att man då döljde grejer. Och det var en front. Mm. Så en värdering är ju att jag tror att vi... Du vet, sanningen kommer alltid fram till slut. Historiskt sett så kommer sanningen alltid komma fram. Det kan komma efter att du dör. Du vet, vissa människor lever ett helt liv i en lögn. Och sen visar sanningen att så här, ah, shit, den här personen var homosexuell. Han hade flera barn med den här kvinnan men gjorde det här på sidan. Och så kommer det jättemycket konst och dagböcker bara kommer upp till ytan. Om att så här, shit, den här... Wow. Sanningen kommer fram. Mm. Men vill du vara då en person som lever i en lögn hela ditt liv? Och sen... lägga på en front för att det är det som är tidens anda. Eller liksom vara den du är direkt. Så det är bara det här. Min värdering är väl liksom så här. Jag värdesätter äkta människor över framgångsrika. För jag har också en så här. Framgång kan vara deceiving. Det kan också vara så här. När jag ser, i början när jag såg upp till personer kring mig i min uppväxt på gården. Jag såg upp till dem. Då glömde jag alltid att inse att alla har en svaghet. Att alla har någonting som de är dåliga på, att de kanske slösar pengar dåligt eller de har dålig karaktär på någonstans. Det finns alltid någonting. Och så, det var någon gång som jag insåg det. Det var två tillfällen som jag, det var två olika nära vänner som det skar sig med lite. Och då insåg jag, okej, de här är vassa på det här de gör och de är jävligt inspirerande. Men det finns någonting här bak. Och då insåg jag att alla har det här. Min farsa har det, jag har det, alla har det. Och då är det så här, insikten i det var, köp inte liksom.
Men blev den insikten, ja, jag förstår ditt svar på det här med att värdera högt. Men blev den insikten slående på ett negativt sätt eller blev den berikande och lärande?
Den var ju slående först då när det blev en konflikt och vi blev ovänner. Men det blev ju berikande såklart efteråt. För att varje person man träffar som man ser upp till, tänker jag alltid så här, ta det med en nypa salt. Det var försiktig. Försök att hitta alltid red flags när du träffar någon. Det kan vara en relation, det kan vara en arbetskollega, det kan vara vad som helst. Det är alltid nyttigt att ha det med sig, att alla vi är människor. Det finns ingen som är perfekt. Och den grejen är också intressant att ta in i ett jobb också, när man så här, det finns ingenting som är perfekt. Datorer, mobiler, allt, du vet, det finns buggar i dem också. Allt är imperfekt. Vi måste släppa den tanken. Och ju fortare man gör det, desto lättare är det att bli nöjd med tillvaron. Att det kan inte vara, du vet, för att visst, du kan välja att bygga ett hus som ska vara perfekt för dig. Sen märker du att du kan inte välja dina grannar.
Byggde du på fel ställe?
Ja, men alltså, fattar du? Du kan ju inte välja allting. Du kan göra så mycket som du kan. Och sen inser du att det är inte perfekt ändå. Jag önskar att jag växte upp där. Eller jag önskar att jag hade den grannen. Eller jag skulle kunna köpa och så ta in. Du kan inte. Acceptera bara att så här, det är inte så. Folk är inte perfekta. En låt behöver inte vara perfekt. Det är inte så här, du kan mixa sönder den i åratal. Och det är ju inte det bättre ändå. Du kommer tappa känsla bara. Så den insikten är berikande i att man inte fastnar för mycket på saker också. Att man inte ser upp till ett... För att det finns, man kallar det för magi. Det är något magiskt med den här personen. Det finns någon aura. Det är en... Och jag är spirituell. Jag tror på att det finns en energi i universum. Men den energin, det är liksom inte så här... Visst, du har en viss uppsättning gener och du har förutsättningar och din kropp och din hjärna och din själ har gjort att du är den du är. Men det finns också vissa stunder i livet där allting klaffar. Stjärnorna står rätt till. Allting runt dig bara flyter på. Jag brukar inte tänka på att så här, oh shit, det är den här personen, han är magisk. Utan det är så här, allt som händer. Din genetik, din uppväxt, dina förutsättningar och det här med universums stjärnor står rätt till.
Dagen.
Det är det som är magiskt. Bygga inte upp en person. Som sagt, det finns ingen one man army. Bygga inte upp han. Allting klaffade bara här nu. Och det är en stund i tiden. Och det är som så här. Okej, är du magisk? Gör det där igen då. Gör det där igen om 10 år. Fattar du? Probably not. Så det är bara en tankesätt där man får vara tacksam för att ibland händer saker, det går skitbra, ibland känns det som att det bara flyter på. Men man gör sitt bästa ändå, även om det inte går bra. Det behöver inte vara perfekt, folk är inte perfekta. Det finns baksidor hos alla, alla har flaws. Just do your best, do you.
Param. Allting klaffade och det här blev jättebra faktiskt idag.
Fan vad nice.
Dialogisk loggboken. Det är den här boken där gäster skriver någonting. Citat, fråga, tankeställning, undringar. Bara funderingar. om man får den från en tidigare gäst, svara på det, kommentera det eller liksom. Och så får man också skriva någonting eget som du kan få göra. Men jag tänkte att jag ska läsa till tidigare gäst, som är i form av Diamant Salihu, som skrev det här. Och han skrev, eller du kan ju få läsa själv.
Okay.
Varsågod.
Vilken, där är det. Vad har du gjort i veckan som har gjort något gott för samhället? Diamant Salihu.
Diamant, författare och journalist och...
Fan, bra fråga. Jag tycker den det är fan viktigt att tänka så. Vad gör man som är gott för samhället? Alltså jag har ju släppt ett podd med ett snack om hur man ska leva ett sunt liv. Det tycker jag är, alltså om man det, allt som jag gör i min konst och min musik, både bra och dåligt, liksom, både bra eller dåliga liksom, historier och sånt. Jag tror att det, så länge det väcker ett frö hos någon eller känner att någon kanske känner att så här, jag kan relatera och jag är inte ensam. Eller om man lyfter en fråga eller man säger rasism och sånt där. Jag tänker väl att på samma sätt som jag hade behövt typ känna mig älskad och inkluderad och normal. Om någon annan kan få någonting, det är bra. Jag gör det inte medvetet, men jag tror att vi behöver en kärleksera, en hippie-era. Det behöver komma en period där vi är mer där, för det är mycket negativitet i världen nu. Tycker jag, jag vet inte. Alltså, det är svårt att mäta sånt här, men jag tycker att det mycket som händer är väldigt dystopiskt. Det kan också vara att vi har tillgång till media och man ser det mycket mer nu. Men jag tror att vi behöver en sån period där man utgår från kärlek från början. Men så det har jag gjort i veckan. Jag har
det ska bli intressant att lyssna på den här podden framöver. Och...
Kolla, du proffs. Du kanske kommer hitta fel.
Nej,
bara,
jättebra,
men jag är fortfarande
det jag har hört så far. Det är crisp. Ah. Fantastiskt. Ah. Thanos, fantastiskt gäst. Yes. Nästa är Fana.
Fanna är med och hon är nästa.
Hon är
och sen
nästa,
är Naprapat Jonas med också.
Naprapat Jonas, jätteintressant.
Sen har vi några idéer för några andra. Vi får se vad som
han
blir.
Han skulle vilja bjuda in Naprapat Jonas.
Ja, gör det. Fan.
Cool. Sover utomhus typ en gång.
Ja, man berättar det. Det är också intressant.
I veckan eller en gång. Nej, förlåt. En gång om
månaden. En gång i månaden tror jag berättar. Men för att jag tycker alla har ju någonting intressant att berätta som jag tycker man kan ta med i sitt liv och bara hur man lever sitt liv. Men han sa just det att han gillar att... Var i liksom vakna med årstiderna en dag i månaden. Och inget tält och så, utan bara liksom under med sovsäck och sånt. Och det är liksom, det ställer om kroppen. Han är ju mycket så här Wim Hof, isbada och andningsövningar, meditation. Jag har aldrig testat att sova ute, men jag gillar tanken av att så här, vi är ganska detached från naturen. Ah, varför inte testa att sova någon gång i utomhus och vissa säger så här, var barfota, känn på träden, var här, det är här vi kommer ifrån. Ibland är vi lite förskyddade i, men ja, det finns mycket intressanta. Thanos har också intressanta grejer som, du vet, att han jobbar ju på ett lager 2 dagar i veckan bara för att vara in tune med och bara stänga av och jobba och vara liksom.
Som han inte ens behöver göra.
Han behöver inte det, men han är ändå cool, känner lite så här extra trygghet i att jag har ett jobb i alla fall och den här komikergrejen, för att också så här kändisgrejen är ju en bubbla, det kan bytas ut. Sen är ju han är ju på god väg liksom, det råder ingen nöd där, men ändå så är det så humble att ställa sig på ett lager. Jag tycker det är fett inspirerande.
Du är också fett inspirerande.
Tack.
Tack så mycket för att du kom.
Detsamma, tack för att jag fick komma, fan.
Hedersknuffen.
Det är du som är hedersknuffen, mannen. Det är... Tunger du.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.